When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej Lisa Bjurvall.
Hej Margret Atladottir.
Tjo, hur läget?
Ja men det är bra.
Berätta om Meg.
Ja, det ska jag göra. Jag har precis återhämtat mig. Det tog ungefär en helg. Det är ju jäkligt intensivt. Jag känner att Meg det här året har blivit lite av ett så här nytt feministiskt uppvaknande för mig.
Men bara innan, för det, jag är så peppad på att höra om det.
Oj,
för att jag tror att jag är i lite samma slags fas.
Fan vad spännande.
Men för de
watch out men, säger jag bara. Det låter helt livsfarligt.
Men, för de som inte vet vad Meg är, vad är Meg?
Meg står för Mediedagen i Göteborg. Det har väl hållit på i ett par år nu. Och det är helt enkelt så att av någon anledning så ska alla till Göteborg istället för Stockholm. Men det är ju ganska praktiskt, ligger på Svenska mässan. Så det är, eller försöker vi bli som bokmässan fast för mediebranschen.
Yes.
Och det ska läggas till då de som har varit på bokmässan, detta enorma kaos i flera olika nivåer av bokförlag. Det här är ju ingenting jämfört med det i storleksordning. Det är också så, vilket jag gärna vill passa på att lägga till här, att det är jävligt dyrt med Meg.
Okay.
Det kom fram en person från en lokaltidning som sa att det är så jäkla trist att det kostar ungefär 6 000 per person.
Oj.
Vilket betyder att mindre tidningar kan inte skicka någon.
Nej.
Eller så kan de skicka liksom en redaktionschef eller chefredaktör. Så vi är fortfarande i någon slags elitfas.
Ja.
Men vi som bevakar medierna måste liksom vara där.
Ja. Och du, vi var ju där förra året.
Det var
verkligen in and out. Kommer du ihåg det?
Ja, ja, det var det.
Men nu var du där lite längre.
Ja.
Och du spelar skivor också.
Ja, och fan vad svårt jag inte säga att det är höjdpunkten. Man får skilja på privat och inte. Nej. Alltså att spela skivor på Meg var definitivt det roligaste. Jag körde ju en spellista som bara var kvinnor. Och då liksom teman och slags girl power utan att det låter löjligt. Så det var allt från Mel och Kim och andra 80-tals hits till Nicki Minaj och liksom hårda kvinnor.
Gud, underbart.
Och det kom fram kvinnor i alla åldrar liksom så länge och jag fick mejl och allting. Så bara, det där var grymt. Det kom också fram en medieman och ville höra Avicii. Och jag sa, men jag visste inte att han har bytt kön. Jag fattar inte. Så det var det roligaste privat.
Okay.
Bästa seminariet var ett som jag modererade med Kayleigh King Ballantyne som är chef för T Brand Studio, New York Times helt banbrytande native skapar studio, och Fredrik Karén som är chefredaktör på Svenska Dagbladet om just native. Det är fallgropar, vad man ska göra och inte göra.
Spännande.
Gud så spännande det var. Och helt kortfattat kan man säga så här, T Brand Studio gör grejer som är helt i klass med New York Times journalistik. Men ju mer jag har tänkt på det efteråt så har jag ju känt mig mer och mer tveksam rent etiskt.
Precis.
För att intäktsmässigt är det ju en dröm. Folk sprider det. De säger, gud jag trodde aldrig jag skulle sprida native. Men det här är så jäkla bra. Filmskapare älskar det. Unisona hyllningar världen över. Men hur skulle du förklara för så kallat vanligt folk då? Om betald reklam ser exakt likadant ut som världens ledande oberoende journalistik. Vad fan är skillnaden? Vad spelar det för roll?
Visst.
Jag tror det här kan vara ett jätteproblem. Och det ska tilläggas att jag kom direkt från att ha medverkat i ett seminarium om unga människor och deras bristande källkritik. Alltså att de inte kan se skillnad.
Hur är det med den?
Ja, det är ju för jävligt. Och jag tror att kommer man in med det perspektivet att unga människor har så svårt att se skillnad på just reklam och journalistik, extremistisk propaganda, sajter som Avpixlat och oberoende normala nyhetssajter som Aftonbladet och Expressen. Då blir ju hela den här mergingen och den här hybridproffsjournalistiken som är native ännu mer oroväckande.
Visst.
Så att jag kände att det var jävligt skönt att jag som kritisk person fick moderera det där. Annars hade det nog blivit det vanliga, vi ligger på knä för New York Times. Hur, så är det alltid på mig nämligen.
Men hur är liksom den där studion, heter den
T-Brian Studio.
Hur är den bemannad? Alltså vilka är det som jobbar med native?
Det är jätteintressant. Det är folk som ofta har journalistisk bakgrund, men de är inte det nu. Hon sa då att vi har en strict church versus state line mellan editorial och native. Så det där är ju självklart superviktigt för dem.
Men då vill man ju veta lönnivån.
Ja, jag tror att det är synhögt. Oh, vad snyggt det är.
Tror man tjänar mycket mer på att jobba med i en native content studio än att jobba som reporter?
Ja, det tror jag definitivt.
Intressant.
Ja.
Jävligt intressant.
Är du sugen? Nej, men, join the dark side.
Nej, men jag bara, absolut inte. Men, eller, nej, det är inte. Men det är intressant liksom vad det gör med journalistrollen eller så anseendet för
det är absolut. Och hon lyfter ju naturligtvis fram att David Card, den numera avlidne legendariska mediekolumnisten, embraceade deras arbete så mycket. Men ja, nej, men jag är lite tveksam. Och sen så är en annan, nej men fortsätt du.
Nej, för att det är intressant, för att vi har pratat om native ganska mycket i den här podden.
Och yes.
Då känns det som om att du är den som är lite mer tveksam och jag är så här nästan bara positiv.
Det är nästan för att det är upp, alltså fördelarna är ju så uppenbara. Ja. Det är jävligt snyggt, det får enorm spridning, intäktsmässigt kan du gå hur långt som helst, de har Volvo som kunder och så vidare. Så att det är nästan mer intressant att titta på problemen. Det är väl ett så typiskt journalistgrej. Ja. Men jag ska säga att de har en standards editor på T-Brand Studio. En särskild person som tittar, clashar det här på något sätt? Går det här emot New York Times redaktionella linje? Är det här något vi kan skriva under på? Och de har fått nej flera gånger när de har velat göra satsningar. De säger att det här funkar inte för oss. Mm. Och sen så säger ju hon naturligtvis, chefen för det här då, i en paneldebatt att nej, 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 det kommer aldrig bli några clasher om redaktionen vill göra ett gräv om en bank till exempel som sen vill annonsera. Ja, visst.
Ja, men verkligen visst.
Det är klart att det händer i verkligheten. Ja. Och då berättade ju Fredrik Karén också att det hade ju varit så att i och med Panama-papperna så hade ju folk dragit sig ur som annonsörer. Det är ju givet. Mm. Men jag tror inte alls att det är så lätt som hon säger att alltid hålla den där balansen mellan church och state. Att ha den perfekta kollen. För att vi har ju sett hur mycket mediehusen och enstaka journalister influeras av haten och hoten på nätet. Mm-hmm. Så fastän vi är så jäkla hårda utåt och säger att vi ska inte låta hatarna påverka oss, så är självcensuren numera utbredd i den svenska journalistkåren. Så vad är det som säger att native inte kommer få samma undermedvetna påverkan på journalister? Att man inte alls är sugen på att granska de som är native-kunder? Mm. Jag tror att det kommer bli en konsekvens.
Apropå native, så har du sett, eller brukar du läsa L?
Ja, ibland.
För att nu är det ju så att Beyoncé är på omslaget av senaste L, svenska, amerikanska, så jag tror typ de flesta,
brukar syndikera i alla fall.
De flesta L-omslag där L finns i världen. Och det som är intressant med det omslaget, jag ska ta fram det.
Säg inte att hon har airbrushat.
Nej, eller det är,
eller den vanliga airbrushningen, men de har inte gjort det här klassiska som L'Oreal tror jag det var, som gjorde henne så oerhört många nyanser ljusare för några år sedan.
Nej, alltså det är i alla fall inte just det som jag tänkte på, för hon har ju då lanserat tillsammans med Topshop ett eget typ sportklädesmärke som heter Ivy Park. Och hon har liksom på sig det på de här omslagen.
Här ser vi det.
Där hon liksom lyfter upp tröjan lite och man kan se loggan för Ivy Park.
Aha, det och var sen, lite intressant.
Och sen här också.
Gesten är väldigt tydlig, ska jag säga, eftersom ni lyssnar med ljud här. Hon håller verkligen upp. Men här, Margret, vad ser vi här?
Nej, men alltså det är ju så här, det finns två olika omslag på henne. Och det är, för att lättast beskriva hur det är, då är det att Beyoncé bär sina kläder som hon liksom gör reklam för och vill sälja. Och även visar liksom loggan på vad jag gissar att Elle vill få det till ett så här diskret editorial set. Som att, ja men det är klart att vi hade haft det här på omslaget även om det inte var så att Beyoncé vill kränga det liksom. Mm-hmm. Jag tycker att det känns lite, jag tappar lite respekt för Elle, måste jag säga.
Ja, Det gör jag också, därför att det här känns klumpigt. Och jag tog faktiskt upp det där på den här native-debatten när Carolina Neurath satte sig i en Volvo som sponsrar. Att det finns ju klumpig och det finns subtil native. Och när här står hon då med loggan lindad runt handen. Det är...
Men det är klart att Elle inte hade haft det med på en modell. Nej. Alltså det är ju, de ville ha Beyoncé på omslaget. Ja. Beyoncé liksom vill kränga sitt
Men måste märke. Man, inte fan måste man visa själva namnet? Nej, jag tycker det är too much. Och andra sidan är det ju en konsumentupplysning. Kolla, det här är verkligen sponsrat av hennes varumärke. Det är enda anledningen till att hon ställer upp på det här coveret.
Men man undrar ju om liksom Ivy Park då, eller Topshop, eller ja, Ivy Park har betalat för det här. För att jag tycker det. Ja, för det känns ju som ett reklamomslag enbart.
Ja.
Inte som något, alltså
det här tycker jag att vi kan väl skicka iväg en fråga.
Till Elja.
Ja, vi gör det. Vi slänger bara iväg. Nu när jag också är på Twitter, vi kan ju bara skicka iväg.
För man älskar ju Beyoncé och älskar när hon är på ett omslag och gör intervjuer. Men det här bara känns så här, meh.
Nej.
Var hon tvungen att så här, titta, köp mitt nya märke?
Mm. Nej, det där tycker jag är...
En liten parentes var det.
Väldigt bra att du har sett det också. Men när du först såg det, hur snabbt tog det innan du såg loggan?
Ja, direkt. Alltså, för att grejen var att när hon kom ut med, eller så här, släppte nyheten om att hon ska släppa den här kladdkollektionen och det här märket, då var det ju alltså, videos på hennes Insta. Det var, alltså, det var ju, det gick inte att missa om man följer henne.
Nej.
Och sen i samma veva så var så här, Elle bara, Beyoncé är på vårt omslag, exklusiv intervju. Och så bara, ser man de här kläderna och bara,
Nej, det där tycker jag hade kunnat gjorts på något annat sätt.
Eller hur?
Ja.
Ska vi lämna, eller nej, du vill berätta om ditt feministiska uppvaknande som jag vill höra om.
Ja, men jag kände, för att sammanfatta, herregud så mycket skarpare kvinnorna är. Vad är det som pågår? Så mycket bättre. Och då får du tänka att det här, det som jag säger, lite fortfarande av en elittillställning, vilket är jävligt trist. Mindre redaktioner och så vidare har inte råd att komma. Så att det är liksom mycket redaktionschefer, chefredaktörer och så vidare. Så att liksom, män och kvinnor som är där är oftast i samma positioner. Men ja, kvinnorna är så mycket mer kompetenta, de hade så mycket mer att säga. Medan männen rapade ur sig liksom rena klyschorna och så satt de liksom hummade och nickade åt varandra. Och det var bara, ja, jag kände det där uppvaknandet, fan, vilken skillnad det är. Vilken oerhörd skillnad det är i liksom kvinnors intelligens, bara, det var som en lyskraft på mig. Det var som att alla kvinnor som medverkade hade man kunnat ha med enbart i sin egen rätt. Så bra var alla, medan männen var liksom bara satt där och jäste i fåtöljerna och hade inte alls samma skarpa slutsatser, och framförallt inte om branschen. Och det tyckte jag var väldigt intressant. Kvinnorna var de som hade mest intressanta medieanalyser och också de som låg i framkant, som till exempel Kelly King Valentine från T-Brand Studio som är chef för hela kalaset.
Men så ditt feministiska uppvaknande här nu, det går alltså med andra ord ut på att vi kvinnor är på något sätt totalt överlagsna männen, eller?
Nej, men jag känner att här var en sån jäkla kontrast. Och jag tror att om man inte har varit radikal feminist tidigare, utan bara så kallad liksom någon slags mainstream feminist, så har man ju alltid tänkt, men titta på varje situation. Man har dragit sig för att hela tiden dra fram patriarkatkortet. Och hela tiden tänkt, jag menar, du vet, alla har kommit fram på sin kant och man ska granska alla individuellt. Men här fick jag verkligen en känsla av att titta på det här jävla gubbproppen, slit bort den, fram med kvinnorna. Och hur mycket bättre vi inte måste vara. Och just du ser alla de här kvinnorna som liksom bollar, smsar liksom barnen hemma i Stockholm, skickar iväg en kolumn, talar, förbereder presentationer, fixar allt det här som jävla hinduiska gudinnor med 50 olika armar och bara briljerar i varje område. Och männen som liksom sitter där och pöser och jäser över en öl med sina styrelsekollegor.
Gud, jag blir typ provocerad. Det blir lite äcklad.
Ja, det var jävla tur att man åkte hem innan gräv, för att vad jag har hört så där har du ju riktiga jaktligan och gubbsan som sitter där.
Vad fan hände med att vi skulle eventuellt åka till gräv och så här podda därifrån förra året, för just för att bara vara så här men en nagel i ögat på...
Bra att du tar upp det, jag känner att Gräv har blivit helt marginaliserat. Det kanske inte är så jättesmart av dem att starta när alla åker hem från Meg. Vilket gör, alltså alla är ju då på Meg liksom torsdag och fredag, sen vill man dra hem och ha ett normalt liv under helgen. Och så när de drar igång på lördagen där, ja då är, ju alla utom de här incestuösa grävkretsarna som är liksom en enda stor ryggdunkskotteri. Då är de enda som är kvar. Så de, för mig känns det verkligen som en totalt marginaliserad värld där man ger sig själv olika utmärkelser och används, men det har inte någon direkt bäring på branschen.
Nej.
Och allt mindre, jag menar när vi pratar om instant articles, vi pratar om native och så vidare, ju mer liksom intäktsfokuserad eller nevrotisk branschen blir, självklart sänks ju också Gräv. Det har ju alltid bara varit liksom en fjäder i hatten de senaste åren. Men nu är det extra tydligt. Om man vill höja statusen på grävande journalistik så ska man ju för tusan hålla Gräv samtidigt som Meg. Och låta då blanda upp seminarierna så att också vanliga chefredaktörer och redaktionschefer sitter med och diskuterar Gräv. Nu blir det ju liksom den här elitsekten.
Var det någon slags poddsnack på Meg som man borde ha lyssnat på?
Inte vad jag hörde, förutom att det kändes som att varenda kvinna av alla tusentals på Meg kom fram och sa att de älskar vår podd. Vilket var ju så att man flöt runt på små mål när man åkte därifrån. Thank you ladies.
Alltså jag måste säga det, jag tycker det är så himla himla underbart varje gång en kvinna i vår bransch liksom kommer fram eller hör av sig och säger någonting om podden, för alltså det är ju, det var ju hela syftet med varför vi ville podda, var ju att vi skulle få ha vårt lilla utrymme för oss själva i den här liksom ändå fortfarande mansdominerade branschen. Ni ger oss så mycket energi, tack så jättemycket.
Tackar. Kanske får någon utlottning snart.
Eller
vi skulle kunna lotta ut en gästspot.
Ja men verkligen.
Det kanske skulle kunna vara något, jag bara kastar ur med det här. Om du är en intressant kvinna, vilket du är eftersom du lyssnar på vår podd, har någonting att säga om branschen, gör någonting ovanligt, har något spännande jobb på G, hör av dig, så kanske vi lottar ut en liten gäst.
Ja, precis. Ja. Det var jävligt kul.
Ja. Du har tänkt lite grann på instant articles, eller hur?
Alltså jag har tänkt ganska mycket på instant articles sen instant articles kom. Eller så här, försläpptes liksom till vissa medier. Instant articles är alltså Facebook egna typ artikelfunktion, så att man kan publicera sig direkt i Facebook så att man inte, man stannar där helt enkelt. Alltså om jag ska, jag själv har inte jobbat i det verktyget, men jag jobbar med en sajt som är liksom väldigt beroende av Facebook. Jag skulle väl nog kunna våga påstå att så här 70% av trafiken kommer från Facebook.
Det är väldigt högt, men ändå har ni inte testat än.
Nej, alltså.
Och får man fråga varför? Eller är det något ni väntar på att se lite? Eller?
Alltså ärligt talat så har jag, alltså, vi var lite sugna, men sen så bara rann det ut i sanden, för jag kan känna så här, jag som, om jag liksom går in i någon slags läsar/användarroll, så jag blev inte ett fan av det, alltså användarmässigt. Jag tyckte inte det var liksom bättre eller mer bekvämt. Alltså de skryter ju väldigt mycket om att det är så mycket mer snabbladdat än om man liksom, vad ska man säga, länkas ut till liksom en annan sajt. Jag tycker inte att det är en jättestor skillnad. Jag tycker att de flesta nyhetssajter eller så här mediesajter är jävligt snabba. Det är ju sällan man är inne, liksom fortfarande stör sig på att något laddar långsamt.
Ja, jag känner också att det kanske är en konstig grej att framhålla. Vad framhåller de mer då av Facebook själva som är, att det är en av fullarna?
Nej, men det är väl, alltså, bara, det är väl typ att det finns någon slags... alltså mellan mediesajten och Facebook, att det finns en intäktsmodell där någonstans. Jag vågar inte säga exakt hur den ser ut, men att man kan antingen låta Facebook liksom sköta försäljningen och så får man en procent, eller så kan man sälja själv och la 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 jada jada. Men grejen är, alltså, varför, jag fattar absolut varför så många liksom har provat det här och hakat på, för vi har så pass mycket av våra läsare som kommer från Facebook. Alltså alla är på Facebook fortfarande.
Ja.
Även om jag vet att liksom barnen, typ 12, 13, 14-åringar säger att Facebook är så ute.
Ja.
Så är fortfarande liksom vi vuxna är där. Men jo, men det som jag har tänkt lite på nu senaste veckan är ju en artikel i Resumé om instant articles. Och de har liksom frågat lite svenska publicister om deras liksom upplevelse av den här tjänsten. Och bland annat har de pratat med Kit, Peder Bonnier från Kit, som är en av grundarna, som liksom tycker att det har varit en jättepositiv grej för dem. Men sen när man pratar med Aftonbladet och Andreas Aspergren där, så säger han följande. Han får frågan, hur utvärderar du Instant Articles så här långt? Då svarar han, trafiken på Aftonbladets Instant Articles är så liten att det krävs ett förstoringsglas för att hitta den.
Men ouch, det där lät ju inte alls bra.
Nej, och eller så här, jag tror att det är liksom, det är ett ärligt svar och jag tror att det är så här, jag tror att det är det som är den korrekta bilden av Instant Articles. För jag tror att många kanske tänkte så här, ja men om vi hakar på det här, vi kör med Instant Articles, det kommer liksom öka vår trafik eller vår liksom vad ska man säga, vår läsning,
typ
lavinartat. Ja. Men det har liksom inte gjort det.
Är det för tidigt att utvärdera då? Tror du, för det låter ju otroligt definitivt när han säger så här att den är så pass minimal. Men då undrar man liksom, hur länge har de haft den? Är det verkligen, kan man utvärdera än? Hur snabba är användare idag? Snabba är de ju på att haka på någonting nytt.
Mm.
Men är det lite för tidigt ändå att döma ut det, eller? Eller det borde väl gå efter en månad? Det borde ju gå att göra en vanlig jämförande analys.
Ja, men precis. Alltså, jag
det borde ändå inte vara något att vänta på.
Varför det är intressant att liksom, utvärdera nu är ju för att det är först nu som man släpper från Facebook till liksom, alla som vill använda tjänsten.
Exakt.
Innan så har det ju varit några så här, utvalda som har blivit tillfrågade. Hej, vill ni publicera er i liksom, den här tjänsten som vi har utvecklat?
Ja.
Och då är det ju lite så här, intressant att de som har, alltså de få som har liksom, jobbat där, att de berättar hur det är. Men visst är det intressant med de olika bilderna, för att just
jätteintressant.
Kit verkar ju publicera nästan typ, alltså nästan allt. Alltså,
jag fattar 90% det.
90% av alla alla artiklar publicerar de i Instant Articles.
Jag fattar inte ens hur man hittade Kit först, för att jag var bara så här, vad är det? Jag gick ju i Facebook 2009. Jag har ju inte ens det.
Men du är ju finns ju på Twitter nu.
Ja, det gör jag ju. Och
vilket
på Instagram.
Är ju lite av en flash.
Ja, det är det ju faktiskt.
Äntligen.
Det var jättekul. Det bara tickade upp flera hundra följare där. Och bra följare. Ja, det var jätteroligt.
Men ja, men med Kit, det är väl deras, alltså det är ju deras,
det är deras affärs, det är helt centralt för dem att vara där, så att det är ju inte konstigt att de är positiva. Det är ju frågan, då kan jag liksom inte säga någonting annat heller.
Nej.
Men jag undrar från ett läsarperspektiv, alltså det är väl ingenting som läsarna måste vänja sig vid, så att, att det är en anledning att vänta med analys, eller hur?
Nej, och grejen är, jag vet inte om du, för egen del, så det, jag tycker inte att det är jätte, liksom, man märker inte jätteskillnad på om man läser en text i Instant Articles eller om man läser på liksom, respektive sajt länkad i Facebook-appen liksom.
Nej.
Jag nästan föredrar alltså att läsa en artikel liksom, på en annan url än i Instant Articles, men jag är ju så gammal så att det kan vara det kan vara liksom en vanlig grej bara. Men jag vet inte, jag tycker det var intressant, alltså, för att jag undrar ju lite då, alltså säg då att man har som Kit till exempel, de har 90% av sina artiklar publicerar de i Instant Articles och sen deras andra innehåll, det rörliga, publicerar de också direkt på Facebook, inte liksom på YouTube eller egen spelare eller sådär. Ja, alltså hur fan ska man kunna tjäna pengar på det sättet? Jag fattar inte riktigt det.
Nej, det går ju inte.
Jag vet att de har säkert fått den frågan typ 1000 gånger, så att jag... Alltså just för att om jag tänker på våran sajt, alltså, där vi kan liksom inte bara ge allt vi gör till
självklart
Facebook.
Inte.
Alltså det skulle vara så märkligt.
Ja.
Så jag fattar inte riktigt hur man har kommit fram till att det här är en bra lösning.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Du tror inte bara att det har varit en stor hype?
Ja, jo, säkert. Ja.
En
liten reflektion.
Ja, det är jätteintressant. Och vet du vad jag hade tänkt att vi skulle prata lite om också? Någonting som man undrar hur det ska gå. Mm. Med finansieringsmässig. Det är ju poddar. Exakt. Det vi själva sitter och babblar i nu.
Alla, fan vad mycket poddar det startas.
Åh gud, New York Times gör en jättesatsning på poddar och, det sats, och folk startar dem privat och mediehus startar dem. Fortfarande så är det ju så att det inte finns någon modell som fungerar helt. Mm. Så, ja.
Men en fråga om det här med New York Times satsning, vad innebär den? Alltså att de bara startar massor med poddar eller hur?
Ja, de har ju lite sådär fin tanke att det ska vara liksom bestsellerpoddar eller vad vi ska kalla det för, som sen drar in folk till kanske de mer ja, men kulturella, de smalare poddarna, men att man vill ha. Men jag har ju skrivit om det här för Medievärlden Premium, vår betaltjänst, längre analys, tittat på olika studier som har gjorts om poddarnas framtid och hur det har gått hittills. Och faktum är att det är ytterst svårt att hitta en bra finansieringsmodell. Till och med de här som man alltid tar upp, de här jättestora kända poddarna som har blivit liksom globala hittar, har inte varit särskilt lönsamma.
Är det Serial vi pratar om nu?
Ja, till exempel. Så att faktum är att det finns ingenting som är så tydligt än. Man har tittat på att lägga in reklam mitt i, man har tittat på att ha sponsorer, men ingenting har riktigt funkat. Så hur känner du inför poddens framtid? Alltså är det ens...
Alltså jag tycker att det är jävligt knepigt för... Liksom, det finns fortfarande, alltså om jag pratar om så här, den här topplistan, liksom, alltså vad lyssnar folk på, då är det ju en så här... 3, 4, 5 poddar som, vad ska man säga, alla lyssnar på, som får jättemycket lyssning, där man faktiskt kan ändå tjäna rätt bra med pengar om man är liksom en person eller två personer eller, eller liksom ett litet gäng som jobbar med det. Alltså man har ju väldigt låga kostnader så att säga. Men sen så är det liksom resten. Sen är det liksom den här stora massan med poddar där man kommer inte upp i en stor lyssning. Och
nej.
Alltså det säger sig självt. Alltså det går ju inte... Det är svårt att ta liksom rejält med betalt för att liksom medverka på en sån plattform. Och just också med tanke på att så här... Det startar så många poddar i Sverige också. Jag undrar så här, jag vet inte, brukar du lyssna på många poddar? För att jag känner att...
Nej, jag lyssnar bara på ett urval och framförallt
bara på din egen.
Ja, nej, men framförallt så lyssnar jag på utländska poddar. Och det som är intressant om man tittar på den här rapporten som jag skrev om från det här journalistcentret Tau Center, det är att det fortfarande är för få lyssnare bland annat. Däremot så finns det vissa aspekter som man kan utnyttja för att skapa finansieringsmodeller som faktiskt funkar. Några grejer som man nämner då, det är att de som lyssnar på poddar, de har inte samma automatiska motvilja mot poddreklam som mot de här pop-up-annonserna. Man har fortfarande liksom en weak spot hos publiken. Man är fortfarande helt beredd att lyssna på, oavsett vad det är, om någon börjar snacka om McDonald's mitt i podden eller vad det är. Man klickar inte bort det, så det är nog positivt. Och en annan sak är precis det här jag sa från mig. Poddlyssnare är väldigt lojala. De bygger också upp väldigt starka förhållanden till programledarna och till podden. Så det där är någonting som skapar en trygghet och det kan du absolut bygga på när du skapar en finansieringsmodell. Så att det som man kommer fram till då här, det är ju att prenumerations- och premiummodeller, det finns en anledning till att de är liksom på stark frammarsch. Och i USA så är det ju det här live-event som du och jag har gjort några gånger. Att det också är ett sätt.
Har du sett att DN har börjat med det eller ska börja med det?
Jag såg, berätta lite kort.
Nej, men jag bara såg jag också verkligen bara såg i
bara typ flög förbi.
Nej, men jag DN så här, bjuder in, och då var det så här, prenumerant exklusivt till liksom en kväll med DN typ.
Alltså, ja,
de intervjuar om det var någon politiker, någon, alltså, ja, mm. de intervjuar deras liksom mest profilerade medarbetare, mm. medverkar typ Fredrik Strage, spelar skivor, Viktor Bars Kron ska intervjua någon mm. liksom, och mm. Volodarska kommer väl vara konferensierare, jag vet inte. Mm. Jag tyckte det var jävligt intressant. Mm. För jag jobbade ju på Nöjesguiden tidigare, mm. för en massa år sedan. Och där var ju, alltså, just live-events var ju, alltså, en extremt stor del av vår verksamhet. Ja. Alltså verkligen det vi tjänade pengar på.
Ja.
Så att, ja, man vet ju, jag vet att det funkar.
Ja.
Absolut. Det handlar väl bara om att hitta sin så här, nisch,
ja.
Och att hitta liksom, rätt partners. Så ja, det kommer säkert partners. Bli jättebra för det.
Ja, men det var det vi snackade om i den native-debatten på Meg också. Att mm. Det är ju verkligen otroligt viktigt. Vilka, alltså, rätt reklam, rätt native till rätt målgrupp, rätt partner. Något som verkligen inte går emot ditt eget varumärke, utan mm. något som känns naturligt. Och det där låter självklart när man säger det, men det är det inte alls. Utan det görs övertramp hela tiden i branschen. Folk som har liksom en exklusiv affärsprodukt kanske, magasin eller liknande, som tar nog mycket billigare liksom tacky partner och urholkar hela sitt varumärke. Mm. Så det är fortfarande en fallgrop. En annan sak jag tänkte på att avsluta med poddar som är lite intressant, det är faktiskt att det är fortfarande väldigt svårt att veta hur många gånger har lyssnaren laddat ner ett avsnitt. Har hon eller han faktiskt lyssnat till det?
Mm.
Och det är något som också gör det jättesvårt. Man vet helt enkelt inte. Så alla de här liksom tveksamheterna kring lyssnarsiffror gör att det också är väldigt svårt att sälja in. Och du, alltså, så Serial som jag nämnde, det hade ju fått 1 miljon nedladdningar efter bara 4 veckor när det hade premiär 2014. Och ändå gick det inte så bra. Så, mm.
Alltså vi
har inte riktigt så många
miljoner. Nej, men vi har ju, alltså vi, våran podd, vi är ju inte super, så här, vi jagar inte så här, klick eller nedladdningar.
Nej.
Kanske på samma sätt som vissa andra, eller jag vet mm. inte om folk gör det, men för oss är det ju så här, det här är ju liksom, det finns ett syfte med våran podd, varför vi gör den och så här,
den bidrar med någonting i branschen.
Exakt, ja. Och så här, för mig, eller för oss, vi har ju snackat om det redan från start, att så här, mm. det är inte skitviktigt att alla i Sverige liksom så här, lyssnar på eller hör våran podd, utan, men det är viktigt att så här, ja, men
viktigt kvinnor att i våran, rätt lyssnare.
Ja, men precis, att liksom, kvinnor i våran bransch får liksom, en plattform, och att vi, framförallt att du och jag så här, kan få liksom göra vår röst hörd, eftersom att det har varit svårt tidigare.
Mm.
Det har varit väldigt manstungt. Alltså, mm. när vi startade så pratade vi om liksom, givetvis Mattsson Helin-podden, som mm. ju rest in peace,
mm.
Som ju var liksom, skitbra tror jag för branschen. Ja. Jätteintressant, just mm. med tanke på vilka de är och vilka roller så här, de hade. Det hade ju varit konstigt liksom för oss att inte förhålla oss till den, känner
ja.
Jag. Nu är Mattsson Helin begravd.
Mm.
Frågan är om det kommer vara Mattsson Olsson Olsén.
Jag vet vad jag tänkte där. Drömteam tycker jag skulle vara Sofia Olsson Olsén, ny chefredaktör, eller rätt sagt publicist på Aftonbladet.
Mm.
Och eller publisher. Och sen tänkte jag kanske Sofia Dahlström som är chefredaktör på GT.
Mm.
Vore inte det jävligt intressant? Sofia och Sofia.
Sjukt
intressant. Ja, två kvinnliga chefredaktörer och ändå från konkurrerande mediehus. Så du har samma liksom inbyggda dynamik där som det var i Mattsson Helin.
Mm.
Och båda två är nya på posten. På sina respektive tjänster.
Skitintressant.
Ja, så ni hör här vad ni hörde det först.
Men vi måste också...
Sofia times two.
Jag vet inte om du har sett, men det, så här, det har kommit en ny mediepodd. Eller det kommer komma en ny mediepodd.
Okay.
Som heter Mediepodden.
Aj, det var i alla fall självförklarande.
jag läste det på eller hos Dagens Media.
Mm.
Och jag ska läsa innantill här.
Mm.
Okej, så här, rubrik. Emanuel Karlsten och Olle Lidbom startar Mediepodden.
Mm.
Och sen så ingress. Tomrummet efter Mattsson Helin fylls med två nya mediemän. Emanuel Karlsten och Olle Lidbom utlovar en ärlig, rak och aktuell analys av den digitala förändringen i Mediepodden.
Ja. Nu är det ju inte så att det som saknas i poddsfären är liksom två snoppar just. Alltså det är ju så att vi som diskutera de här frågorna kan göra det oavsett kön. Så det blir lite konstigt det här med att det fylls av två medier med, eller hur?
Jag tycker att det här var skitkonstigt presenterat i Dagens Media, och också i liksom flödet.
Det är deras pressmeddelande, ser jag nu. De skriver så själva att de är nya
Mattsson Helin.
Ja.
Alltså, jag vet inte så här. Jag blev typ lite kränkt nästan. Mm. För att så här, vi har kört så jävla länge nu.
Ett år firar vi ju faktiskt.
Ja, och vi har liksom poddat ihop med Mattsson Helin. Nu vill inte jag säga att vi är nya Mattsson Helin, för det har aldrig varit så här ens på kartan att vi ska liksom dels konkurrera med den podden eller med liksom de personerna, för du och jag har en helt annan liksom yrkesroll och en helt annan vinkel.
Ja, och vi är ju oberoende mediegranskare, vilket gör att jag alltid tyckte att vi kanske är lite roligare att lyssna på, för vi kan ju prata friare. Alltså, nya Mattsson Helin kommer ju naturligtvis bli de två chefredaktörer för två liknande tunga konkurrerande svenska dagstidningar. Det är ju det enda som kan bli det nya. Sen har du ju Gullberg Nordström som är två andra chefredaktörer som är jättebra, men då är de på lokal nivå. Men de är ju på så sätt närmare, om man ska säga att vara den nya Mattsson Helin.
Men liksom, jag känner också att vi har ju liksom en annan vinkel, så att säga, med tanke på att vi
tittar på mediekvinnor.
Ja. Och ja, precis. Vi vill gärna liksom ha den analysen och
men prata. Inte alltid. Inte, alltså, nu när vi har pratat om native och instant article, så har vi ju inte haft ett nödvändigtvis kvinnligt perspektiv, men det ska finnas där som en röd tråd.
Men vad jag menar är att vi liksom kommer med ändå med någonting i den här, vad ska man säga, floran av mediepoddar. Alltså,
ja, jag visste inte att det fanns så många. Alltså, jag har bara sett som att det är du och jag och det är Gullberg Nordström.
Ja, men nu kommer ju ändå nya Mattsson Helin.
Jag tycker det är trevligt. Som styrelseledamot i medievärlden så är jag jätteglad att vi har köpt Olle Lidboms kultiga medieanalysbrev. Han är också känd som Vassa äggen. Så det har ju varit jätteroligt för oss. Det har hänt på de senaste dagarna. Så liksom ett rent sånt privat perspektiv så tycker jag ju att det är jätteroligt att Olle fortfarande vill prata om mediefrågor. För att han har ju sålt brevet till oss och han jobbar ju numera i förlagsbranschen.
Mm.
Så på så sätt är det ju jätteroligt för honom att han kan ha liksom kvar det intresset. Men som du säger så är det ju inte, så förstår jag kanske inte heller just jämförelsen med Mattsson Helin där.
Jag vet inte fan.
Alltså, om det inte bara är som du säger att man tänker så, två mediemän. Gullberg Nordström är ju då Daniel Nordström och Anna Gullberg, det är ju en man och en kvinna. Men det är ju inte det som handlar om i publicistikdebatter, liksom könet hos programledarna.
Men jag blir typ mer och mer irriterad ju mer vi pratar om det här, för att jag liksom,
ja, jag skrattar bara lite roat.
Ja. Jag drar mig till minnes när vi startade vår podd. Vi släppte inga pressmeddelanden eller liknande, utan det var liksom...
Men däremot blev det ju stort förra
året. Men jag tänker hur branschmedia beskrev oss. Då var det liksom att Atle Dotter Bjurvald startar utmanare till Mattsson Helin, hej och hå. Alltså, det var inte som
det är så här, the crazy ladies kicking from below.
Ja, men precis. Och vi skulle ju inte bli beskrivna som så här, de nya Mattsson Helin, eller typ så här, nu ska de ta över efter, eller alltså, du vet, va?
Det du sätter finger på här är ju två saker. Det ena är ju mäns benägenhet att lyfta sig själva kanske till nivåer där de inte alls hör hemma, men ändå ha någon slags inbyggd självförtroende att göra det fastän det inte är korrekt. Och det andra är väl då mediernas benägenhet att omedelbart associera det manliga könet med en automatisk makt, medan man associerar det kvinnliga könet med uppstickare, utmanare och den typen av beskrivningar. Mm. Och så det där är ju något jag tycker du och jag ska fortsätta titta på. Samtidigt så märks det ju väldigt mycket nu att Sofia Olsson och Sen, hon är en bra ledare. Hon är en respekterad kvinnlig medieledare. För rapporteringen om hennes tillträde har verkligen präglats av respekt för henne som person och för hennes djupa och långa yrkeskunskap. Så det har varit ganska kul, för det har jag tänkt på och hållit koll på med vår podd i åtanke. Att låt oss se liksom hur hon beskrivs. Men hon har sån jäkla pondus och respekt i den här branschen. Så där har inte varit några sådana övertramp.
Ja. Men vi ska också säga det att Mediepodden har alltså inte släppt ett avsnitt än eller kört igång, så att vi får väl avvakta och se och eventuellt lyssna.
Se vad
och
gossarna har att komma med.
Så att vi vill inte såga någon som startar någonting utan att liksom ha sett vad de är kapabla till.
Nej,
det är inte det, men jag måste, alltså, som mediepoddare som har hållit på i den här ganska lilla branschen i liksom över ett år, så blir man lite stött av att man inte ens nämns. Alltså, det är
ja,
som att
alltså jag blir nog lite mer road, för att jag tror att det tyder ändå på att man har väldigt dålig koll på området man gör sig in på.
Ja.
När det finns så ytterst få mediepoddar, om man inte ens har lyssnat på de andra två som finns. Alltså ja. Då, men det har de säkert gjort. Jag kan inte tänka mig någon annan. Som sagt, vi har ju haft jättenära diskussioner med Olibom efter vi har köpt hans brev, och han lägger av liksom i branschen som analytiker. Så.
Ja. Nej, men så. Ja. Vi lämnar poddsnacket
därhän.
Detta poddavsnitt. Finns det någonting som vi vill tillägga nu, eller är vi klara?
Jag tror att vi är ganska klara. Vi kan ju nämna den här Guardian-undersökningen om att no surprises here, kvinnliga journalister utsätts i enormt mycket högre grad för hat och hot från sina läsare än vad män gör, eller från sina hatare, eller vad vi ska kalla dem. Och det är väl bra att du gör sådana studier, och vi har också sett att IT-jättarna den senaste tiden har sagt att de ska ta det här på allvar och bjuda in till mer diskussioner. Ja, många har ju mött det här med liksom glädje, man säger äntligen tar det på allvar, men jag måste säga här, den här frågan har till och med varit uppe på OSSE-nivå, på högsta europeiska säkerhetspolitiska nivå, har man suttit i Wien och diskuterat hot och hat mot kvinnliga journalister. Alltså vi är på den nivån nu. Det är fan inte tid att prata mer Facebook och Google och liksom vilka ni nu är. Det är läge för action. Ni behöver inte utreda mer, ni behöver inte analysera mer. Vi har lägesbilden klar för oss nu, våren 2016. Sätt igång och ta anmälningarna på allvar. Tillsätt fler personer till de här teamen som tar emot hat- och hotanmälningar. Tillsätt egna interna utredningar för hur ni kan bli bättre och snabbare. Fucking do something.
Alltså, och den här, bara för att nämna liksom den här Guardian-undersökningen, för att det är verkligen inte så här. Vi tittade på senaste månadens publiceringar och analyserade kommentarsfälten typ, utan det är verkligen så här. Alla kommentarer på Guardians hemsida från 2006 till liksom idag. Och det blir då,
gud vilket arbete.
Ja, det blir 70 miljoner kommentarer.
Ja.
Så att det är ju verkligen så här. Men med tanke på då att så här, 8 av de 10 liksom skribenter som får alltså överlägset mest skit är kvinnor. Och
80%, ofattbart.
Ja. Och de andra två som är män är svarta män. Så att liksom, jag måste säga att jag är ändå, alltså när jag läste de här siffrorna, läste igenom den här artikeln, jag bara, alltså luften gick ur mig. Ja. Typ. Jag bara, jävlar vad sjukt det är.
Ja, men det bekräftar allt det vi andra och våra lyssnare har känt och upplevt de senaste åren. Att det är en sån enorm övervikt. Trots att så många mediemän har försökt, ja men vi får minsann också lite hat.
Men det är ju som säger att de inte får det.
Nej, men det är så marginellt. Det är inte en folkrörelse på samma sätt som det är att hata och hota kvinnliga profiler.
Alltså, jag har också känt senaste
det
året.
Det är fan en jävla hobby för vita män numera. Att, ja, men det är ju det.
Men jag undrar ibland, alltså, ja, verkligen. Men jag har också känt senaste året, det här är en helt ny känsla, som liksom hur det här då, liksom 10 år i den här branschen nu, hur det har påverkat liksom i mitt privatliv, alltså min personlighet egentligen. Och jag liksom landar väl lite i att så här, en manlig journalist som blir liksom väldigt alltså hatad, hotad, trakasserad, så här, uthängd, alltså allt som man har varit med om. Det kan ibland anses vara så här, alltså nästan typ attraktivt. Alltså det är någon som fortsätter att göra sitt liksom journalistiska jobb. Han är liksom fruktad, han är, ja men du vet, hela den här grejen.
Och många av de här typen, Jan Josefsson-typerna, de kör ju medvetet en oerhört tuff och provocerande stil. Medan det spelar absolut ingen roll. Som kvinna kan det räcka med att du skriver under artikel med namn och bild.
Visst.
Och så är du en kvinna, that's it. Mm. Det är det enda som räcker. Så att de där machojournalisterna som får det här hatet, de spelar ju en stor roll i det. Det är liksom del av deras varumärke. Så är det inte alls. Du kan liksom sky offentlighet och så kvinnlig journalist och ändå bli extremt utsatt.
Ja, men jag tänker också att så här, man har inte samma bild av en kvinna. Alltså en kvinna som blir konstant trakasserad, uthängd om att man är ful. Om att så här, alltså, det som man får höra om sig själv är verkligen så här... Alltså det har varit typ tufft egentligen att, alltså lite så här chockerande att i vuxen ålder behöver gå igenom någon slags mobbningsfas i livet. Att så här, det är liksom, allting med den är fel enligt liksom och då är det personer som liksom gärna vill berätta det här för en. Det är inte så att man söker upp
nej,
vad som skrivs på typ diverse konstiga sajter och forum, utan då är det så att folk som verkligen vill till varje pris att man ska veta så här, de här liksom hemska sakerna.
Vi borde nästan gå i någon slags analys för att se. Alltså jag kan bara tala för mig själv om att det gör en stenhård och driven och ganska kompromisslös och säkert jobbig att umgås med liksom at times. Men när vi pratar om så här mobbningperiod, för mig är det liksom ingen period som har slutat.
Nej.
Det är liksom samma sak när det skrivs liksom Lisa i vet, blondin Lisa i 9C är en slampa på väggen i skoltoaletten, till att man får det på vykort på Expressen på 2000-talet, till att du får det i mailboxen på 2010-talet. Alltså jag tycker inte att det är något slut. Jag har bara insett att så där är mitt liv. Jag har alltid väckt hat och avundsjuka och det kommer aldrig ta slut.
Men jag tänker också att jag blir så deprimerad av allt detta.
Det beror på dagsformen också. Alltså idag kan jag sitta och känna att jag tycker att det gör mig jävligt stark och det gör mig bättre i mitt yrke. Men det är klart att om man går in på Flashback och läser lite efter ett tag så kanske man inte känner sig så jävla liksom lunchhungrig.
Men man kan inte gå in där.
Nej, det kan man inte.
Men jag tänker en ny trend som jag märker i alla fall vad så här jävligt jobbiga jävlar hela tiden vill skriva till mig. Alltså typ trollkonton är ju att de vill så här, göra ner en i form av att kalla en för typ fjortis eller tonårstjej.
Ja.
Det är liksom så här, alltså jag vet inte hur många gånger bara den här veckan, det är liksom onsdag idag, som jag har fått höra så här, du skriver som typ en tjej som går i nian, hur gammal är du, 13? Alltså det är verkligen den nya trenden, att så här, man är en vuxen kvinna och de ska försöka sänka en genom att kalla en för tonåring. Jag tycker det är lite så här, det rör mig inte i ryggen.
Nej, det är jättebra, det är väldigt så här, vek form av kritik. Jag tycker alltid att jag hamnar någonstans mitt emellan. Antingen är det liksom, din jävla batikkärring, det är hippieflum, vi vet att du bara vill ha gangbangs med du är en kulturtant på söder. Och sen så, eller då andra kontraster, precis samma sak som du. Hör du din lilla uppnosiga blondin, du ska ha typ, och vilka har du legat med, och du ska inte tro att du är någon, och du är inte torr bakom öronen. Så det är alltid det, antingen är man en gammal kärring eller så är du en tonåring.
Så är man fan mig liksom,
så är man vuxen i prime time,
30s. Vuxen kvinna.
Yes.
Fan vad deppigt slut det blev.
Nej, det tycker jag inte. Därför att vi är still going strong. Och det är vi som mediepoddar i att låta det Bjurvald. Och det gör inte hatarna.
Verkligen. Tack Lisa för idag.
Tack Margret.
Och vi ses om typ 2 veckor igen.
Ja, det gör vi.
Och tack du som lyssnar, och du kan hashtagga med AB-podd i sociala medier om du vill liksom feedbacka, ställa frågor och så vidare. Lisa finns numera på Twitter.
Ja.
Följ henne.
Da.
Vi har också ett eget Twitterkonto, @lotterybjurvald. Tack för idag.
Tack för idag, slut för idag.
See you, bye.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.